Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah.
Ja du, Anna Andersson. Vi har en world champion för andra gången på två säsonger i rad. Max Verstappen är alltså klar vinnare av Formel 1 år 2022 efter Japans Grand Prix. Men det är ju lite sordin på det hela firandet. Eller vad har du egentligen att säga om hela det här sättet som Max Verstappen blev krönt mästare egentligen?
Alltså jag personligen tycker ju att det kändes lite som någon slags antiklimax med tanke på att det tog så fruktansvärt lång tid och ingen visste vilka regler som faktiskt gällde. Inte ens Red Bull. Red Bulls strateger var övertygade om att han saknade en poäng. För under hela det här loppet så... Alltså vi hade ju... Vi går tillbaka...
Under alla de här 16 timmarna av Japans Grand Prix.
Ja, det kändes ju nästan som det. Så många timmar var det naturligtvis inte, men det kändes som väldigt lång tid. Så gick vi ofta tillbaka i huvudet till det här hemska loppet i Belgien förra året som inte var något lopp då man delade ut poäng efter att ha kört bakom säkerhetsbilen. Och nu satt vi och väntade. Det kändes lite som Singapore, att man bara skulle vänta. Men vi kommer igång. Loppet körs. Vi har väl blivit av med säkerhetsbilen. Loppet fortgår. Och Verstappen tar ledningen. Det räknas ner varv. Vi hör hur tv-kommentatorer, vi läser på sociala medier. Överallt är informationen att ja, först så är det då 25 poäng och sen är eller 25% av loppet som ska köras ett visst antal poäng och 50%, ja, och hur långt har vi kört? Efter han går i mål så är vi fortfarande då, har vi känslan av att det gäller den här speciella regelförändringen som man bestämde sig för inför säsongen efter Belgiens GP, att så här ska det vara och det är det här som gäller när vi har ett avbrutet lopp. Men det var ju bara det att det fanns ett litet tillägg till detta. Och det var ju att om loppet avbryts och inte körs i mål så är det det här som gäller. Om loppet avbryts och sen kör på mål i krocka, ja men då är det alltid fulla poäng som gäller. Men det var ju ingen som talade om.
Och det är ju en sak om jag eller alla våra lyssnare som vi kan kalla Drive to Survive-generationen inte riktigt har koll på regelboken. Men när inte ens förarna själva har en aning om vad som gäller, när Max Verstappen står själv efter att ha vunnit Japans GP och inte har en aning om ifall han är mästare eller inte, då är det ju ett stort problem som FIA har på sina händer och sporten i sig.
Ja, men alltså, på något sätt, Red Bulls strateger har ju tagit det ena och det andra järva och smarta beslutet under hela säsongen, men de vet inte vad som gäller här, utan de är övertygade om vad som gäller. Och idag så läste jag faktiskt ett tweet från Andrew Benson, som är en otroligt duktig F1-journalist, och han har gått tillbaks och tittat i det dokument som finns från världsrådets möte i februari när man bestämde detta. Och där står det inte heller någonting om att reglerna enbart gäller när det flaggas rött och inte avslutas. Det står inte. Så någonstans har det ju blivit ett litet fel när man har skrivit de här reglerna. För man har ju inte skrivit klart vad det är som verkligen gäller. FIA hade ju möjligen koll efter en stund kanske, För egentligen så borde det ha varit så att när man meddelar att Charles Leclerc har fått ett 5 sekunders tidsstraff, vilket gör att han ramlar ner i resultattabellen och gör att Verstappen då vinner med den poängmarginal som man behövde, då skulle ju ta med 17 hela tv-skärmen ha liksom exploderat i orden world champion, double world champion, world champion, double world champion. Det skulle ju inte komma som någon slags bisats.
Nej, varken för tittarna, fansen, och framförallt då för honom själv.
Alltså, stå där och vänta liksom i 20 minuter. Är jag världsmästare? Nej, eller är jag inte? Har jag vunnit en titel? Eller har jag vunnit två?
Intressant att han har vunnit två titlar och båda gångerna har det ju varit dunkla moln över hans sätt som han blir mästare nu då. Alltså, den här säsongen i sin helhet i sig har det ju aldrig varit någon snack om saken. Han vann ju i princip titeln i Frankrikes GP när Leclerc klantade ut sig. Då var det ju i princip klart. Men för hans egen skull eller del att han är nu den här säsongen framförallt överlägset den bästa i den bästa bilen i det bästa teamet, att det ändå inte, han inte får det här liksom det stora momentet man bygger upp och man laddar och man vet att han har vunnit och han kan fira och han kan vara glad, utan att det ska liksom, han får reda på det i intervjun, segerintervjun efter, alltså segerintervjun för att han har vunnit racet, så säger de du är champ. Och då försvinner han bort och jublar med teamet. Och sen är det lite oklart ännu senare igen.
Ja, men
igen.
Det är ju för att teamet fattar ju inte i det läget. Han får, Johnny Herbert som gör intervjun säger ju att du är dubbel världsmästare. Och jag när jag satt och tittade på det där kände att, jaha, är han det? För hade, i och med att det inte hände någonting annat i tv-rutan eller kom någonting annat, det kom inte ens en tweet från F1 att han hade vunnit ingenting, så kändes det som att, vänta, sa han rätt här nu? Eller har de räknat fel? Och när han då går tillbaka till teamet och frågar dem, så säger de nej, det saknas. Alltså fick man känsla på att struntar de en poäng eller? Vad håller de på med?
Innan vi fortsätter för långt på det här, ska vi bara liksom berätta hur det gick till för den som inte har koll på det, i och med alltså hur racet går till? Eller ska vi ta för givet att alla har koll på det?
Alltså jag tror ju att de flesta nu vet att Max Verstappen är världsmästare i Formel 1 2021 och 2022. Men det är klart att vi ska diskutera ner och prata ner racet. Men jag tyckte också det var viktigt att gå in i den här situationen som vi alla kände oss så oerhört frågande. Så det slutar med att för min egen del då, som sitter och live-rapporterar, har förberett text om att han ska bli världsmästare, har förberett text som ska gå ut, skriver en text, inser att nej, men den här kan vi ju inte skicka ut. Skickar ut texten att nej, men han är nog inte världsmästare, för det kom ingen bekräftelse. Det kom inte på FIA, det kom ingenstans, inte i tv-rutan, inte, ingen flash, ingenting. Och jag sitter och diskuterar med min eminenta deskchef Martin Björkman. Hur ska vi göra här? Kan vi gå ut? Kan vi gå ut? Jag fattar det, så här är det, så här säger reglerna. Och vad är det för regel som gäller? Det tog alltså 20 minuter, vilket ju är fullständigt vansinnigt att det ska ta så lång tid. Så där sitter jag med tre texter. Vilket ska vi ta?
Ja. Och tänk dig då att du sitter som en då motorjournalist och motororakel i Sverige och är så här förvirrad. Och det har stor betydelse för ditt liv. Fatta då hur det är för Verstappen och alla i Red Bull-teamet också.
Ja, men det är ju helt galet.
Som är de liksom direkta punkten i hela det här haveriet. Ja. Och FIA och allihopa. Ja, vilken jävla grej det är.
Ja, och det är därför som det blir en sån stor sak av det. Och det är ju lite det som har gjort att vi pratar om det nu när det har gått något dygn. Och det fortfarande är en stor grej på sociala medier. Framförallt, varför hade ingen koll på vilka regler som gällde? Jo, därför att FIA inte var tydliga i vilka regler som gäller.
Eller,
när.
De hade ju inte heller koll på vilka regler som gällde, känns som. Det känns som att de wingade det där.
Ja, vi plockar upp en lapp här från högersidan och lägger till vänstersidan. Oh, vad står det? Nej, men vänta lite. Ja, men det här kan vi nog applicera idag, känns det som.
Och om du och jag var förvirrade och läsarna var förvirrade och tv-produktionen var förvirrade, Och hela världen var liksom stor F1-förvirring. Så tycker jag att det illustreras jävligt bra när man lyssnar på Sergio Perez och Max Verstappen i cooldown-rummet där ettan, tvåan, trean får kyla ner sig efter racet. Där lät det så här förvirrat.
So is he champion, not champion?
Not.
Not champion.
I am. Yes, you are.
Ja, och då frågar jag som Max Verstappen, am I the champion? Eller Checo frågar, is he the champion? Och Verstappen, no, I'm not the champion. Och då Sergio Perez bara, ah, okej. Okay. Och sen går det några sekunder så bara, I am the champion. Då är det någon som kommer in från sidan, yes, are you sure? I am not the champion. Yes, you are the champion. Och då ska han få på sig någon specialkepa. Och de fattar ju inte själva. Och så står Leclerc där bredvid och försöker liksom hålla sig lite undan för att återigen, det som händer, alltså Verstappen leder ju det där racet. Racet börjar ju så här. Det regnar satan i Japan. Någonstans måste man komma in på det. Det regnar satan i Japan. Och starten är uppskjuten med massa timmar. Leclerc och Verstappen längst fram. Leclerc tar starten trots att Verstappen har pole. Men Max Verstappen visar ju verkligen att han kan, han är liksom, det var så illustrerande att han kör liksom lite bättre än Leclerc när han tar tillbaka den där platsen precis i starten. För Leclerc tar ju starten tydligt. Då kör Verstappen en snygg och jävligt vass omkörning av Leclerc, och sen håller han då första placeringen under hela racet trots massa omstart eller massa röd flagg och hit och dit. Men sen mot slutet så är det så att det är ju en jävla kamp mellan Sergio Perez och Leclerc. Där Perez pushar Leclerc till att i absolut sista chikanen innan målrakan så klantar sig Leclerc efter att ha kört alla de här varven. Så han får upplåsning och kör utanför banmarkeringarna, tar en liten genväg så han ändå kommer ut före Perez. Perez har då högerfart och ska enkelt köra om Leclerc. Men då svänger Leclerc ut till vänster där, va? Och verkligen bara stoppar Perez från att köra om. Och då går de ju i mål som etta Verstappen, tvåa Leclerc, trea Perez. Och i det läget, och framförallt då med tanke på att man inte vet hur många procent av poängen som ska delas ut. Men så går ju ändå Leclerc in som tvåa. Och på så sätt så är det ju inte helt klart att Verstappen har vunnit. För att FIA måste ju dela ut en bestraffning då. Vilket man var ganska säker på att de skulle göra en fem sekunders bestraffning. Vilket var det Leclerc fick för att göra det. Så då blir det Verstappen etta, Perez tvåa och Leclerc trea. Och jag tycker det är så jäkla roligt att det på ett sätt ändå. Visst, Verstappen och Red Bull har ju kört hem den här segern själv. Alltså, de har ju varit så överlägsna på ett sånt bra sätt under hela säsongen. Men att det ändå är det absoluta nådastöten, eller det avgörande, spiken i kistan, är ändå att Ferrari trots allt ger titeln då direkt. Det som händer är att en Ferrari-bil klantar sig och direkta konsekvensen blir att Max blir champ. Mer än att de hade kört ett vanligt race, Leclerc hade kommit tvåa, Verstappen hade blivit champion by points. Men nu är det så jävla roligt att hade inte Leclerc klantat sig och gett bort titeln till Red Bull här så hade det ju blivit senare. Det tycker jag var kul.
Ja, men det är ju på något sätt så otroligt symptomatiskt för hela säsongen att Ferrari gör misstag. Och nu gick du ju igenom det här racet som tog en evinnerlig tid i någon slags rekordfart.
Ja, jag gick bara igenom de här tre bilarnas stora moment i start och mål. Sen är det ju ett helt lopp däremellan.
Mm, och en massa väntan. Men det som om vi ska titta på det med lite mera vad ska vi kalla för, helikopterperspektiv, lite mera detaljerat, så är det ju så att i den här starten som du beskriver så otroligt noggrant, så är det de två som håller sig på rätt plats, för det händer ju en väldigt många saker under det första varvet på andra delar av banan. Eftersom det är så att det regnar ju väldigt mycket. Det är sagt att man ska starta på intermediates. Man kör en vanlig start. Men regnet som skulle kommit senare på eftermiddagen kommer tidigare. Och det regnar i en ganska strid ström. Det är ju liksom inget skyfall, utan men det fylls ju på hela tiden. Och under det första varvet så passar ju då Carlos Sainz i den andra Ferrari-bilen på att göra ett misstag. Vilket gör att han far iväg ut över banan och är ju helt borta från racet. Han är ju
det är vattenplaning på honom.
Ja, det är ju en bidragande orsak till att det blir den här rödflaggen. Det flaggas ju av efter 3 varv. Det är flera förare som försvinner där, bland annat Alexandra Albon också. Och det är andra incidenter, Joe snurrar, Vettel snurrar, alltså det händer en hel del grejer. Så det var egentligen kanske inte helt rätt att starta det där loppet där när man gjorde det, i alla fall kanske inte på de däcken som man valde att göra. Men det gör ju att Ferrari har ju tappat ett av sina starkaste kort. Redan efter liksom ett halvt varv så är den ena bilen borta. Och den håller den andra så emot så mycket han bara kan.
Ja, men det var en jävla bra kamp mellan han och Perez länge.
Ja, men det var det ju. Men det är ju tydligt att Leclerc tappade mer och mer ju längre loppet gick. För Perez kom ju allt närmare och närmare. Han åt ju på något sätt, var det som att han käkade upp det där avståndet och bara kom närmare. Men det är, på något sätt, det är ju symptomatiskt för Ferrari den här säsongen. Att man har hela tiden nästan, när det är någonting som kan gå fel, så går det fel också.
Ja, och just att det är... Att det är de som... Det känns som att Leclerc står där och bara, ja, här får du den då, pokalen. Hela den grejen. Men, ja, Verstappen då. 2-time world champion. Det är han nu. Nu är det liksom, det är dagen efter. Det har lagt sig lite med förvirringen och det har väl klargjorts lite hit och dit. Men nu är det i alla fall så att han har vunnit i år och han har vunnit förra året. 2 säsonger i rad.
Ja, det är ju bara att gratulera. Alltså, han har ju gjort... Det han vann i fjol var ju väldigt omdiskuterat.
Ja, det var ju förra året var det kontroversiellt. Den här gången var det bara snurrigt.
Ja, men så kan man väl förklara kanske. Men förra året var ju väldigt omdiskuterat. Och i och med att de hade den här fighten in i det allra sista loppet förra året så väldigt länge, så tänkte jag och trodde väl kanske att det inte skulle vara så att Red Bull skulle vara så oerhört starka under den här säsongen. Men här hade man ju problem under början av säsongen med tillförlitligheten. Men sen har man gjort så otroligt många saker väldigt rätt. Alltså man låg ju nära maxet i början, men gick över gränsen och tillförlitligheten funkar ju inte riktigt. Det var ju det som hände under början av säsongen och Ferrari var klart bättre. Men sen har man ju gjort rätt uppdateringar, man har tagit rätt beslut, man har jobbat som ett team där kuggarna har satt, man har haft bra depåstopp, man har tagit vara på varje människas egentligen yppersta potential och byggt ihop det till ett starkt lagbygge. Och där ligger ju också Max Verstappen i det, som har kört mycket mera moget i år. Han har gett en lugnare känsla och egentligen så är det ju bara en helg när allt har gått helt åt fanders. Och det var ju då förra helgen i Singapore, men då hade han ju redan byggt upp ett så stort försprång så att han ändå kunde vara lugn i det på något sätt inför den här helgen. Så att han har ju utvecklats, teamet har utvecklats och han har utvecklats. Och det känns ju som att ja, nu behöver ju de andra teamen verkligen steppa upp för att ta sig i kapp. För den här bilen, så som den är körd nu, har ju ofta passat Max Verstappen väldigt bra, men inte alls Sergio Perez på samma sätt. Han har ju haft sina styrkor på stadsbanor och sen då den här helgen. Men det finns ju möjligheter för de andra att kliva i kapp där, så vi får någon form av, vad ska vi kalla det för, jämnare fight. För jag tycker inte att det har varit någon jämn kamp i år överhuvudtaget. De har ju varit helt överlägsna Red Bull sett över hela säsongen.
Ja, och framförallt Max Verstappen, han har ju liksom vunnit på alla sätt det här året. Han har vunnit från pole, han har vunnit i regn, han har vunnit från starta 8, så han har ju vunnit på olika typer av banor också. Så ja, det här året, om det var diskutabelt förra året och det diskuteras ju fortfarande, vilket vi också kommer komma in på. Och den här veckan ska vi faktiskt komma in på det, för det gjorde vi inte förra veckan, just det här budgettjafset kring 2021. Men förra året var det ju mer diskussion kring sättet han vann titeln, och det är det ju inte nu rent körmässigt och poängmässigt så att säga.
Nej, men det kan man inte göra. Så killen har vunnit 12 lopp. Vinner han ett lopp till i år så går han upp lika med Michael Schumacher 2004 och Sebastian Vettel 2013. De vann alltså 13 lopp var de säsongerna. Skulle han vinna 2 lopp till av de 4 som är kvar för Stappen så blir han ensam här på teppan. Då sätter han en nytt rekord. Det vi ska komma ihåg när vi pratar om det där då, det är ju att när Schumacher vann sina 12 lopp så var det 18 lopp tror jag. Och när Vettel vann sina så var det 19. Så Verstappen har ju fler lopp på sig i år, för det är fler lopp under en kalender.
Mm. Aj, Max Verstappen, vi får väl gratulera och köra en liten snabb version av den holländska, nederländska nationalsången här. Den har man hört några gånger, den där nationalsången när Max Verstappen står högst upp på podiet. Gillar du den?
Alltså, jag är ju ingen sån här jättefan av några nationalsånger överhuvudtaget egentligen. Oj. Det är ju sådär, det är så i idrottssammanhang som man hör dem. Men jag tycker, alltså det är sällan sådär som jag riktigt får sådär väldigt stor gåshud av någon.
Ja, nej, det får man ju inte. Men i de här sammanhangen så får man ju höra Verstappens sång. Det är roligt, för den tar ju slut och alla jublar. Sen fortsätter den lite till. Den har ju ett klockrent sånt. Jag vet inte vad jag pratade om det förut. Det känns som att jag har nämnt det här förut, att deras nationalsång, den har ett så tydligt slut när den inte är slut. Och så fortsätter den igen.
Det är ju som du har hört den österrikiska då ganska många gånger också.
Nej, varför skulle jag ha hört den? Österrikiska nationalsången, den har man väl inte svin. Ja, just det, för att det är Red Bull, den körs ju efter. Men vad fan, då har man väl zonat ut och bör köra dem väl.
Då har du slutat lyssna.
Ja, men då har jag zonat ut. Det får jag ändå säga. Nej, men det är kul med nationalsånger. För när man pratar med folk som inte är intresserade av sport så har ju inte de någon aning om hur olika nationalsånger låter. Kanske att man känner igen USAs, kanske att man känner igen något av Marseljäsen, men annars är det ju så här, det är ju, man känner ju igen när man, på grund av att man har sett så mycket sport och fotboll och hockey och så här, man kan ju nationalsånger. Man känner ju igen dem, men det gör folk, folk kan knappt den svenska texten alltså.
Ja, det tycker jag är lite märkligt då, för den har man ju lärt sig.
Min tjej, jag tror inte hon kan texten på nationalsången alltså. Det är synd att hon inte är hemma nu, skulle man kunna fråga henne, se om hon hade kunnat det. Men det tror jag, det är alltså, sådana som inte är så intresserade av sport har nog inte, jag tror fan inte folk kan texten alltså.
Ja, men det är väl för att man kanske då, jag är också uppvuxen i en sportvärld och har ju faktiskt haft äran att sätta på mig den där gulblåa tröjan och lyssna till nationalsången, och då var man ju tvungen att sjunga också såklart.
Det här är något som du borde berätta mer om. Både att du bollar upp lite för att du borde berätta mer om det, och för att det är ju, blir man ju nyfiken ändå. Hur många landskamper har du?
Alltså på, det är ju mest på ungdomsnivå.
Ja, landskamp som landskamp.
Jag vet inte, men jag ska tippa att det är runt 20.
Ja, kanske, men att alla inte visste om det.
Men det är mycket möjligt att de inte visste det. Men i alla fall så, men jag tycker väl någonstans så, det häftigaste kan jag säga, det var ett minne från någon sorts VM i handboll 2001 när jag var jobba. Så var det en final mellan Sverige och Frankrike. Och trycket i den arenan, Sverige var ju då en världsnation i handboll, möter Frankrike i Paris.
När var det, sa du?
2001.
Ja, det är ändå gamla goda handbollstiden.
Ja, det var ju Stefan Löfgren och Staffan Olsson och Peter Gensel och Ljubom Ibranez och gänget och liksom. Ja. Så att, och det var nog första gången som jag verkligen stått på en arena och verkligen fått gåshud när Marseljäsen spelades med de tusentals människorna på läktaren.
Mer mäktigt med Marseljäsen än svenska, eller hur?
Alltså, svenska nationalsången har jag ju tyckt, den, fast på andra sidan, EM i handboll 2002 var det väl, i Globen när Sverige slog Tyskland i finalen. Den nationalsången, den svenska, var rätt mäktig den också faktiskt. Ja.
Min överlägset mest mäktiga nationalsångstund var öppningen av EM 2012 mot Ukraina, i Ukraina, i Kiev, när ukrainarna gastade på med sin där på öppningsmatchen i Ukraina mot Sverige. Alla var allt knallgult på läktaren, båda lagen, 80 000 pers, och de sjöng liksom från djupare än botten av hjärtat och sina liksom sin landshistoria, när alla vrålade satan där. Då tappade jag verkligen, alltså bokstavligen, hakan och åkte ner mot bröstkorgen, och jag höll upp armarna och kollade på gåshuden när ukrainarna sjöng nationalsången där och då.
Men där tycker jag lite skillnad, för de gånger jag har haft glädjen att vara på Formel 1 och man ser din nationalsånger och sånt efteråt, det är ju sån stor yta. Så du får ju aldrig samma grytkänsla på en fotbollsarena eller i en handbollsarena eller basket också för den delen, eller ishockey, när det är så tajt och tätt och nästan till lock, det vill säga tak på alltihopa, så får man ju en helt annan känsla. Då får man ju det här, medan på Formel 1 så är det ju såna enorma ytor och det är så öppet, så det på något sätt faller iväg och folk sjunger ju inte på samma sätt, möjligen då på Sandfort när Verstappen vinner.
Ja. Ja, kul liten nationalsångs avvikare där, baserat på att Verstappen fick en liten truddelut av nationalsången som tar slut, men fortsätter. Ja, men vad fan, nu har vi avhyvlat Verstappen jäken. Ska vi gå in på den andra snacken sen, som nästan är större än att Verstappen blev världsmästare för andra gången?
Ja, det tycker jag, för där känner jag att jag faktiskt blir väldigt upprörd.
Och du är inte ensam om att bli upprörd om den grejen. För hela Formel 1-världen har ju kokat av vansinne kring traktorn som var ute på banan och lyfte bort Carlos Sainz bil. Och det börjar ju, ja, det spårade ju ur när Pierre Gasly kom åkandes och har efteråt berättat att han feared for his life, och att han säger att om jag kör på den där så är jag död. Vi kan väl lyssna på hur det lät när Pierre Gasly kommer i hög fart i knallregn som gör att man inte ser mer än 1,5 meter fram, och på vänster sida av banan så står det inne på banan en stor traktor och lyfter bort Carlos Sainz bil. Så här lät det.
Okay, confirmed. We have a few cars gonna pit. A few cars are gonna pit, we think, from where you come. Red flag.
God, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Oh, pass next to it, like. This is unacceptable. Remember what's happened. Can't believe this.
Ja, minst sagt upprörd Pierre Gasly, för att man ser ju, alltså, det är ju en video till det här ljudet som jag och Anna har kollat på, och det är ju verkligen så, han kommer ju i en jäkla fart och det är bara tur att han ligger till höger, för att annars så står det en stillastående traktor där när han kan komma i, ja, vad kan det vara, kan man köra i 170-200?
250 tror jag till och med han körde, tyckte jag såg någon siffra någonstans.
Mm.
Det som är ju att han var ju den enda som reagerade och som såg den där. Det var ju flera andra som körde förbi också och inte såg den. Jag vet att jag noterade att det blinkade till vänster. Jag tänkte, vad är det där? För att,
men det ser man inte på Gasly-videon, att det blinkar till vänster. Alltså,
nej,
så
det
Gasly,
man inte. Jag
Gasly's
vet att man såg, på tv-bilderna så såg man någon liten lampa. Men sikten i det här fallet är ju bedrövlig. Alltså, det är så mycket spray från bilarna framför att det är svårt att se. Och det var svårt, oavsett vilken hjälmkamera du såg, så var det ju svårt att se. Det måste ha varit fruktansvärt att köra bilen i det här läget. Och då är det ju, alltså det finns inte att man kör in ett räddningsfordon när det fortfarande kör bilar på banan. I de väderförhållandena. Det får inte lov att köra in någonting på banan när det är racerbilar i rörelse, för du kan få en sladd var 17 som helst. Och det som stör mig mest är ju att i Japan år 2014 så hände det ju en fruktansvärd olycka.
Mm. Och Och det där ska du få berätta om. Alltså det här är ju efter att Sainz har kraschat. Det kommer in en traktor på banan. Och vad kan en sån här traktor rackare väga? 3 ton eller något? Medan en Formel 1-bil väger 750-800 kanske, ish, något sånt. Och alla andra bilarna har ju... Jag såg en åskådarvideo på det där som är... Alltså, där vi lyssnade på här var ju Gaslys hjälmkamera, eller bilkamera, det som är från hans synvinkel. Men jag såg en annan i så här jättehögupplöst från, som någon på läktaren har filmat. När man ser... För alla andra bilar har ju då, när det är regn, om man inte ser mer än 6 meter framför bilen, så har ju de sina de blinkande lamporna på bilen, den framförvarande bilen, framvarande bilen framför, att förhålla sig till. Så alla åker som på en linje där och följer varandra för att, ja, det har ju varit säkerhetsbilar längst fram. Men Gasly har ju, han plockade ju upp en liten extra framvinge där i början som man inte fick se allt. Han råkade plocka med sig en Rolex-reklamskylt som låg som en extra framvinge. Så han hade ju jävligt mycket downforce, Gasly, innan han fick åka in och bli av med den där reklamskylten. Det såg jävligt roligt ut. Det såg ju verkligen ut som att han var en sån... en plogbil på något sätt mer än där längre fram. Men han behöver ju köra fort för att komma ikapp kön, som man ska göra. Och då har ju inte han någon bil framför sig att åka bakom. Och då dyker den där upp bara från ingenstans ur hans synvinkel sett. Och efter det här då så är det ju så att det är många som har... Det är ganska snabbt att alla börjar prata om we lost Jules because of this, och många skriver så här: ja, med tanke på det som hände med Jules Bianchi, hur kan vi låta det här hända igen? Och då om man är lite halvny i F1-svängen här, så är det väl kanske ett namn som man kanske har hört någon gång, men just i det här momentet så är det ju en, med tanke på det här i bakgrunden, så är det ju en stor skandal. Och då undrar jag, vad är det som är med Jules Bianchi och det här, det som har hänt här nu då?
Alltså Jules Bianchi, fransman, han tillhörde Ferraris förarakademi, och han var väl den egentligen som skulle bli Ferraris stora förare och Ferraris första stora egna förare, som man kan säga är en av de första i den här nya akademin som Ferrari har nu. Så var han, och honom satte man upp i Marussia, hette det teamet. Det var ett ryskt F1-team, och han gjorde ju inget så här jättestort väsen av sig. Han tog väl typ 2 poäng eller någonting på sina 34 starter, så det var ju ingen förare som alla hade koll på. Men då går vi tillbaka till den 5 oktober 2014. Det var dags för Japans GP. Det var usla förhållanden, precis som nu. Och den tyske föraren Adrian Sutil, som jag, om jag inte minns helt fel, så körde väl han för Sauber. Och han får en, han får vattenplaning helt enkelt och åker av. Då kommer det in en hjullastare för att plocka bort den bilen. Och Jules Bianchi, han kör för fort. Det är dubbel gul flagga hade man på den tiden. Och han kör för fort och får vattenklaning på precis samma ställe. Han far ut, har ingen chans att stoppa bilen eller någonting, och kör in under den här hjullastaren. Då kan ju alla ni som vet hur en F1-bil ser ut och såg ut på den tiden när det inte fanns någon halo, förstå vad det var som hände. Han genomgick operationer efter detta, men han återfick aldrig medvetandet och han avled sommaren 2015.
Och just den grejen är ju att det är på samma bana, under samma förhållanden, och det är samma sak som händer, som gör att det är ett, det är ju en skandal oavsett historien då med Jules Bianchi. Men med den döds, ja, kraschen då får man säga, med det i bagaget, så är det ju en ännu större skandal att det en gång till skulle kunna hända samma sak. För skulle Pierre Gasly få lite sladdar och åka in, då är det ju, det är som man säger, if I hit that, I'm dead.
Yes, det är, och jag kan verkligen inte förstå.
Också en fransk förare, det är så jävla många såna här
Ja, men det är en fransk förare och alla de här killarna vet ju mycket, mycket väl vem Jules Bianchi är. Han var dessutom gudfar till Charles Leclerc. Så att man har ju en relation till honom. Han var ju den som idag skulle ha kört för Ferrari egentligen. Men han fick aldrig den möjligheten. Och att man då, bara själva grejen, att hur i hela världen kan man ens tillåta att man kör in ett räddningsfordon på banan när det är bilar som fortfarande kör? Även om han hade kört i 50 km i timmen och fått sladd, så hade det inte varit lämpligt i alla fall.
Nej, och många har ju uttalat sig om just det här. Alltså, under rödflaggen då, för det var ju, det blev ju lång väntan efter det här för allihopa. Så alla förare hade ju snack sinsemellan och var vansinniga. Alltså i depån, det snackades mellan förarna och alla var jävligt upprörda för den här grejen. Och det var inte bara Gasly som var vansinnig här.
Nej, men det var ju många förare var ju med 2014, det är inte så här jättelänge sedan. Så 2014, det är ju första året av det tidigare reglementet. Alltså Vettel, Alonso och Hamilton, det är ju något år liksom innan Max Verstappen kommer till F1, det är ju Paris, alltså det är ju en kille de känner.
Mm. Och snabbt ut, det var ju då Jules Bianchis pappa på Instagram som la upp en bild från Gaslys Alfa Tauri-kamera där han har ringat in bild på traktorn i den här extremt dåliga sikten, där han skriver "No respect for the life of the driver, no respect for Jules' memory. Incredible." Och sen massa sura emojis. Och sen efter racet så var det ju många av nuvarande förarna som var ute och snackade om det. Sergio Perez skrev "How can we make it clear that we never want to see a crane on track? We lost Jules because of that mistake. What happened today is totally unacceptable. I hope this is the last time ever I see a crane on track." Lando Norris skriver "What the fuck? How this happened? We lost a life in this situation years ago. We risk our lives, especially in conditions like this. We want to race, but this..." Och George Russell skriver också "Första, ja, grattis till Max. Två, tack till alla fans som hängde i regnet. Och sist, en traktor ska aldrig få vara på banan när bilar racear. Aldrig någonsin." Och även Carlos Sainz snackar om det vansinne. Och Christian Horner är också ute och snackar om just det här Jules Bianchi. Och trodde att, säger att han aldrig trodde att det skulle få hända igen. Det måste bli en full investigation varför det får vara så här.
Jules Bianchi var ju den första föraren som avled efter en olycka i samband med ett F1-lopp på över 20 år. Dessförinnan var det ju Ayrton Senna. Och han är idag den senaste olyckan under ett F1-lopp med dödlig utgång då. Den här olyckan som skedde då 2014. Och Sebastian Vettel, som var med på den tiden, han och George Russell ska ju nu från förarorganisationens sida ta tag i det här för att se till att det aldrig händer igen. Och jag kan ju, så som jag uppfattar Sebastian Vettel, så lär han vara rätt tydlig med vad det är som ska gälla framöver.
Ja, nej, det var ju som sagt, alltså Verstappen blev världsmästare för andra gången, men det stora snacket efteråt har ju bara varit kring den här incidenten. Och vi ska nog vara rätt glada att vi inte fick se en dödskrasch på Japans fantastiska bana i övrigt.
Jag kan skriva under på det.
In med en bumper så blir vi av med de här negativa tongångarna och försöker kolla på några till grejer som hände i racen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vi var inne på att Vettel kommer garanterat vara vansinnig och med all rätt. Men racemässigt så måste man väl ändå ge honom. Han blev driver of the day, tror jag, för att han sladdade ut i första... precis i starten sladdade ju Vettel ut. Och han som var så nöjd och så glad över att ha kört så bra och fint i kvalet sladdade runt och blev totalsist. Och sen så blir det en jäkla comeback av Sebastian Vettel på hans absoluta favoritbana någonsin, och han kommer sexa bakom Hamilton på femte plats.
Mm.
Bra race!
Mycket, mycket bra race. Det är ju lite kul att vi ser ju både liksom förare som Vettel och Hamilton som är vana vid den här typen av körning, och även Alonso högt upp i resultatlistan en sån här helg. Det visar lite grann på vad erfarenheten faktiskt betyder.
Ja, och det som låg bakom då, det blev, alltså, på något sätt var det kul, för det blev ju Vettels räddning att han sladdade ut där i början, för att det gjorde ju att han och Aston Martin vågade ta beslutet att gå in och byta däck på honom medan alla andra körde på full wet. Så gick ju Vettel in och bytte däck, och det gjorde ju att han körde typ 4 sekunder snabbare, 3 sekunder snabbare än Verstappen per varv. Så han kunde ju köra upp som satan i banan där, särskilt när alla andra behövde gå in och byta däck när de såg det där, för då var det ju under ingen flagg, så att säga. Så det var en jävla fin comeback där för Vettel, och tack till hans start där på något sätt. Och en annan som tog samma beslut att gå in och byta däck och sen tog sig upp på poängplats är ju The GOAT-Tifi. Latifi gick upp och tog sina första poäng för den här säsongen. Det är väl tredje eller fjärde gången som han tar poäng totalt i karriären. Och det var ju av lite samma anledning då. Han klarade ju sig på att han gick in och tog det beslutet snabbt att byta till intermediates före alla andra. Så Latifi, the GOAT.
Ja. Ja, det var väldigt kul för honom att han får avsluta den här F1-säsongen och kanske troligen också F1-karriären med att ta poäng i alla fall.
Jag tror att det är kul för alla, inte bara kul för honom, det är kul för alla. Det är kul även för sådana kritiker som mig att han kliver upp och tar 2 poäng. Och nu är det ju faktiskt så att han tar sig förbi och går upp till plats 20 av 20 möjliga. Han låg ju på plats 21 av 20 möjliga. Nu går han om Nick de Vries för att, vet du varför han går förbi Nick de Vries? Det är inbördes möten som gäller om man är på lika poäng. Och i och med att Nick de Vries inte har kört några fler race, så har ju Latifi fler placeringar att komma och skryta med.
Jag höll på att säga, om det är inbördes möten så har de ju bara mötts en gång. Och då är ju de Vries som borde ligga före.
Ja, men då är det inte inbördes möten. Vad fan kan det kallas då? Ja, det är i alla fall totalplaceringar som ska avgöra där. Så då tar han sig förbi Nick de Vries och Hughes som har kört bara ett race. Men ändå låg före Latifi. Så nu är Latifi uppe på sista plats av alla möjliga. Innan var jag utanför. Så jävla bra jobb av Latifi. En annan grej som inte var lika bra jobb av Latifi var ju på träningen under fredagen när han valde fel väg på banan. Inför sista chikanen, samma chikan där Leclerc bromsade på sig och Perez körde chikanen och kom ut i bättre fart. Sista chikanen där precis innan målrakan. Så kör han in på en väg som inte finns, som ingen annan någonsin har tagit. Och så sladdar han in där och så säger han... Vi kan lyssna på hur det låter när han kör in där. För det är bara han åker helt själv, ingen framför, ingenting. Och sen så svänger han in på helt fel väg. Och då låter det så här.
The car, it was strange. Anyways, I'm okay.
Och det är så jävla roligt. För då skyller han liksom på bilen. Och bara, the car. Och sen kommer han på att säga, just det, jag kanske inte kan skylla på bilen. Det var jag som körde. Anyway, I'm okay. Ifall det var någon som undrar. Han kör in på helt för egen bevåg, så svänger han in på fel väg, skyller på bilen, ångrar sig och sen bara, det är lugnt hörni, alla som undrar, jag är okej. Okay. Bara på att han körde, det är ingen krasch, det är ingenting. Lågt tempo, han får bara bromsa in. I'm okay. Ja, det var GOAT-Tifi. Sina poäng, grattis till honom. Annars, det mer längre ner i startfältet var ju att Yanyu Zhou tog fastest lap. Det var kul.
Ja, det var väl kul för honom, men jag menar, det hjälper inte så mycket eftersom han var utanför topp 10, så det blev ju ingen poäng där, så att det var väl bara en fjäder i hatten.
Mm. Ferrari behöver inte säga så mycket om. Leclerc klantade ju bort sig där och gav titeln. Sainz körde av. Fin fight Ocon mot Hamilton.
Ja, det var nästan så att jag funderade över om Alonso gett alla tips kring hur man hanterar en Hamilton bakom sig, och framförallt hur man själv beter sig som en laggårdsdörr.
Ja, för det var en jäkla kamp. Hamilton såg ut flera gånger som att han skulle ha farten. För han kom ju in bakom och kom. Det var ju varv på varv på varv där på slutet när klockan tickade ner. Men sen så fort han körde ut för att göra omkörning, då var det som att det bara tvärnit.
Nej, men det är ju tydligt att Mercedes har ju inte den toppfart som den bilen behöver. Det var ungefär som att så fort han gick ut så tappade han ju hur mycket fart som helst. Han kunde ju inte köra om. Det var ju som att det var någon som bromsade liksom. Ja. Utan han hade farten, gick ut för att köra om och då dog det. Så att där har ju Mercedes någonting att jobba på till nästa år. De måste hitta toppfart, för det finns inte någonting som de kan göra i en toppfight innan de blir betydligt snabbare på rakan. Det är för dåligt som det är nu.
Men samtidigt är det absolut inte för dåligt av Alpin. Med Ocon som tar deras bästa placering för säsongen, en fjärde plats, och Alonso sjua, bara någon hundradel bakom Vettel. Där det var en kamp in på mållinjen mellan Vettel och Alonso. Men om det var bottenapp förra veckan för Alpin i racet mot McLaren, så var det ju motsatsen i Japan.
Ja, men absolut. Alltså, ingen skugga sked över Alpin, men jag tror ju att Mercedes har betydligt större förhoppningar än att ligga och tampas med Alpin mitt i fältet. Mercedes vill ju vinna race, och ska de kunna göra det så måste de ju ha bättre toppfart, men ingen skugga sked över Alpin, som dessutom då gick ju förbi McLaren i konstruktörsmästerskapet, för McLaren tog väl bara en poäng, va, med Norris
på 10, Ricardo på 11.
Ja. När vi är inne på Ricardo så är det också så att den här helgen så har ju han varit tydlig med att han räknar med att det inte blir någon F1 för honom kommande år, till många fans stora besvikelse, för han är ju en väldigt, väldigt populär förare.
Ja, nej, det blir inte mer för honom, och det kanske avslutas då med ett nederlag till där, om det nu känns verkligen som att Alpin kommer spöa McLaren, va? Särskilt nu efter att båda bilarna hade motorer som havererade. Det känns som att då är de pigga och fräscha inför slutet här. Eller vad tror du? Jag tror ju verkligen på Alpin mot McLaren.
Ja, men du har ju en Alpin-hatt, så det är väl inte så konstigt.
Nej, det har jag.
Ja, nej, men jag tänker att Alpin har två förare.
Det var en kille, det var en kille som en gång, ja, det var några månader sedan, så var jag på systemet och så hade jag den här Alpin-hatten på mig. Och då han som jobbade i kassan kollade på mig och så sa han: "Fan, håller du på Alonso eller?" Och då sa jag: "Va? Ja, som fan, det är skitrolig. Eller ja, jag gillar Ocon också, men ja." Han bara: vad fan, jag känner igen rösten. Vad fan, det är du som har podden ju, det är du som har... Ja, då sa jag, ja, det här är Alpin-hatten. Så jag ska checka upp.
Mm, så ser ni en 2 meter lång flaggstång gå runt i Stockholm med en Alpin-hatt, så vet ni att det är Filip.
Ja, det är franska flaggans färger på hatten. Den är lite så här röd, vit, blå, bräcklig. Ja, det var i alla fall kul. Jag avbröt dig, du sa någonting om Alpin mot McLaren, jag lyssnade inte.
Nej, jag är van vid det, att du inte gör det. Så jag får ta det en gång till då.
Ja.
Jag tror att Alpin har två förare som tar poäng, medan McLaren hamnar väldigt mycket fokus på Lando Norris. De fyra racen som är kvar, det är USA, Mexiko, Brasilien, sprinthelg, är det Brasilien, och Abu Dhabi. Så tror jag nog att Alpin kommer att reda ut det här. Just nu så skiljer det 13 poäng.
Ja. Mm. 13. 143 mot 130. Mm. Ja, nej, det blir ju Alpin där. Mick Schumacher var första Haas-föraren att leda ett race någonsin.
Hur länge gjorde han det? 3 sekunder, eller?
Ja, men det var väl i alla fall 15 plus sekunder när han var i topp där, när alla andra gick in bakom. Han låg ju helt okej till där uppe när alla låg på full wets, men sen då när de började märka att nej, nu måste vi byta till intermediates, då sticker ju alla medan Schumacher ligger kvar, och man får höra kommunikationen på radion är att vi går för en gamble nu och hoppas, vi ligger kvar på de här däcken, hoppas på en safety car, så kan vi tjäna mycket på det då. Vad säger du om hela den grejen? För det var ju uppenbart när det inte blev någon gul flagga eller safety car eller någonting, så han sjunker som en sten då sen.
Ja, men alltså egentligen så är det väl inte fel av dem, för det hade ju mycket väl kunnat bli en safety car i det där läget, och då hade de ju haft ett bra läge. Så att ibland så får man ju, tillhör man topp eller botten som vad de gör. De fightas ju med Alfa Tauri och de har lika många poäng där nere, 34-34. Det skulle kunna vara lite viktigt att ta många poäng. Och många poäng tar de ju inte om de inte tänker utanför boxen. Och ibland går det och ibland går det inte. Den här gången gick det inte. Men Schumacher var lite rolig.
De tänkte utanför boxboxen.
Ja, de tänkte utanför boxboxen. Men Schumacher var lite rolig, tyckte jag ändå, på sina sociala medier efteråt. När han påtalade att han faktiskt har lett ett F1-race i alla fall.
Ja, det är ju mäktigt. Som första Haas-förare någonsin.
Och inte som första Schumacher.
Nej, det kan man fan hoppa upp och sätta sig på någon gammal. Ja, men det var väl ungefär racet då. Har du något mer du vill tillägga?
Nej, egentligen inte. Nu har vi 4 race kvar den här säsongen. 5 om vi räknar sprinten där man får lite poäng också. Men jag hoppas nu verkligen att vi slipper regn. För någonstans så känner jag att antingen så måste Pirelli börja fundera över hur deras regndäck ser ut. För det ska ju inte vara så att det är så mycket spray när man kör med full wets att man inte kan köra loppet för de bakom inte ser någonting. Och rätta mig nu om jag har fel, men jag uppfattade det i alla fall som när jag tittade på F1 långt innan jag började jobba med det, att man körde i regn och betydligt sämre väderlag än vad man kan göra idag. Och där tycker jag nog att de skulle behöva, ja, det finns en klar förbättringspotential i alla fall till vad man kan göra och hur man kan göra. För att det här med att man ska sitta och vänta och vänta och vänta på om man ska starta regnet eller inte, och radarbilderna kommer in mer regn eller inte. Alltså, man behöver hitta en bättre lösning än vad det är just nu. Och där tror jag att däcken är en del av den lösningen.
Ja, och särskilt när det är på så mycket uppgång som det fortfarande är sporten Formel 1. För att det har ju aldrig varit så mycket sålda biljetter till racen med nya fans som aldrig har sett ett F1-race någonsin. Och då att risken ska kunna finnas att folk reser jorden över för att se ett F1-race, och att det då finns en risk att man blir blåst på hela konfekten, så att säga. Det är ju inte superkanon ur ett liksom sånt perspektiv, med att de vill få folk att ta sig till racingbanorna och sådär. Och jag läste en grej om Japan som är lite intressant, är ju att FIA faktiskt har velat flytta Japans GP, för att det ligger ju vid den här tiden på säsongen, de gångerna som de kör, det ligger ju i slutet, det är ju som vi sa förra året, where champions are made, och så blev det ju faktiskt också. Men det är ju jag vet inte om det är typhoon season som det heter på engelska, men det är ju någon slags period där det är väldigt, väldigt mycket regn i Japan. Men FIA har någon gång, jag vet inte om det är nu eller om det är för 4-5 år sedan, har lyft att de skulle vilja flytta det till våren, när det är sakura också, som är körsbärsblommen, som är liksom deras deras heliga graal på något sätt.
Nej, men man får på något sätt, så skulle man behöva tänka till, och det kan jag titta när jag tittar på hela kalendern nästa år, så hade jag ju hoppats att det skulle vara en kalender som andas hållbarhet, framtid och klimattänk. En helt enkelt en klimatsmart kalender. Men det tycker jag inte, faktiskt inte alls, att den har bjudit upp till om man tittar på kalendern för 2023. Utan där ligger i återigen liksom lite inkastade race. Så egentligen så borde ju Japans GP i sådana fall kunna ligga i närheten av Australien, Kina, Shanghai, innan man åker till Baku på våren i sådant fall. Istället för att lägga det i samband med Singapore och Qatar, som man gör till nästa år, innan man tar skuttet över till USA.
Ja, det är ju det som är då körsbärsblommen, som då heter sakura på japanska. Det är ju i april, början, mitten av april, som är den säsongen.
Den 16 april ska de köra i Shanghai nästa år. Mm. Hade det inte varit käckt då att ha Sakura någon vecka senare?
Perfekt, ju. Nu, Anna, ska du få plussa Japans GP.
Då ska vi göra det förhållandevis kvickt då, eftersom vi har pratat så mycket igen. Ja, ett plus, det går ju till FIA, för jag tycker att det är underkänt att man inte vet vem som är världsmästare när världsmästaren går i mål och att man måste vänta i 20 minuter. Alltså 20 minuter i dagens samhälle, det är ju en hel förbannad evighet. Två plus, godkänt, det går till Pierre Gasly. Inte för att han gjorde någon lysande insats på banan, men för jag tycker att den insatsen som man gör när han är tydlig med den här traktorn är förbannat bra. Man måste våga stå för de sakerna och ta upp de sakerna. Och för att han dessutom satte fart på silly season igen när det nu blev klart att han kör för Alpine i ett helt franskt team tillsammans med Esteban Ocon nästa år. Och Nyck de Vries tar platsen hos Alfa Tauri.
Det kommer bli kul.
Det är mycket som blir kul nästa år, tror jag.
Helt franskt och sen Lilleputt-laget Alfa Tauri.
Men det är de väl, småtjurarna.
Mm. Småtjurarna med pyttesmåtjurarna som kör. Även fast Nyck de Vries var typ så här 1,89. Skoja. Men han var ju jävligt mycket längre än vad han ser ut och vad man ser hur han ser ut. Ja, ah, fortsätt. 3 plus, hej.
Sebastian Vettel. Q3 och sen en sjätte plats, driver of the day i en Aston Martin. Jag tycker det är en fin avslutning på hans favoritbana. Plus att jag tycker det var lite charmigt av honom, han öppnade upp för att ta ett wildcard och bara köra Japans GP framöver.
Ja, det gick han ut och sa i intervju efteråt att ja, det är sorgligt att det är sista gången jag kör här. Men om det, jag skulle kunna tänka mig att komma tillbaka och köra på just den här banan om det är något som händer nästa år, om det är något team som skulle behöva mig.
Men kan vi inte, skulle det här varit lite skärmigt alltså, nästa år få se Aston Martin ställa upp med Alonso och Vettel i Japan, så kan Stroll vila till race.
Ja, Stroll blir sjuk och Vettel får hoppa in. Ja, det hade varit fint. 4 plus. Ja.
Sergio Perez, han kör ju faktiskt hem titeln till sin kollega Max Verstappen. Den pressen som han sätter på Charles Leclerc gör ju att Charles Leclerc inte håller nerverna i styr, kör av och titeln går till Verstappen.
Ja, det har han gjort bra hela säsongen, att vara den som sätter pressen där bakom team, kör på rätt sätt. Han är fan fin, Checo.
Mm. Och så 5 plus då. Det går ju till den dubbla världsmästaren Max Verstappen.
Max Verstappen som fick motorstopp förra veckan och 5 plus och champ nu.
Ja, men förra veckan så var det ju ett stort förbannat motorstopp. Det var ju ingenting som stämde. Men den här veckan så stämde ju allt och då körde han hem då också.
Mm. Nej. Återigen, applåd till Verstappen. Motorstopp.
Ferrari. Det känns ju som att de har haft motorstopp varannan helg i hela säsongen. Är det inte det ena så är det andra. Kan någonting gå fel så går det fel. Och det här 5-sekunders straffet som Binotto dessutom ville protestera emot, det känns ju sådär.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Arva.
Och nu nuddar vi snabbt budgetkaoset kring 2021 innan vi avrundar det här avsnittet. För att det är ju så att vi förra veckan lovade att vi skulle snacka lite om den stora snackisen om att två team utreds för att ha breachat, överskridit budgettaget från 2021 när de reglerna infördes. Och i sittande poddinspelande stund så är det ju så att FIA har ju kommit ut och meddelat att det ska komma senare under måndagen. Eller hur, Anna? Men vad är det vi tjabbar med här?
Alltså, det var ju under den förra helgen i Singapore som det började sippra ut rykten om att det är två team som har gått över budgettaket för förra året. Det vill säga att de hade lagt ut mer pengar än vad som var tillåtet. Och man satte budgettaket under förra året för att inte utvecklingen av de här bilarna som vi nu kör med skulle kosta för mycket. Och så pratas det då om att det är Red Bull och att det är Aston Martin. Och Lewis Hamilton var ju inte snabb, eller var inte långsam med att påpeka att han redan under förra året funderade över hur i hela friden Red Bull kunde komma med uppdateringar hela tiden, medan han fick sin sista uppdatering på Silverstone typ. Så att det är många som pratar om det, pratar om det, pratar om det. Och vad är det egentligen då det innebär? Ja, det vet vi inte. Det är en annan sån där FIA-grej. De har ju bara sagt att man blir bestraffad ordentligt om man har brutit mot den här regeln, som egentligen inte är en regel, det är ett budgettak. Så om man har betalat för mycket pengar så kommer man att bli bestraffad. Men vad? Hur man blir bestraffad? Det är det ingen som säger. Handlar det om att man kan man bli av med VM-titeln från i fjol, Verstappen? Blir Red Bull diskvalificerade? Eller är det böter det handlar om? Eller blir man av med poäng i år? Eller blir man av med tid i vindtunneln till nästa år? Ingen vet. Det enda vi inser, alla som är någorlunda intresserade av F1, är att det måste ju vara en väldigt tydlig bestraffning som gör att ingen får för sig och leka med sina bolag. För det är säkerligen det som har skett. Alltså man flyttar folk och pengar mellan olika bolag så att det inte ska synas riktigt. För sen måste man ju lämna in alla papperna till FIA och så går de igenom det här.
Det är riktigt topprevisorjobb att vara revisor för ett av de här F1-teamen, för att det handlar ju om att fiffla på barcelonskt sätt för den som kan sin silly season och fotbolls nutida historia.
Ja, men det handlar ju om att man får inte ge ut mer pengar, och de har ju flera olika. De team som har till exempel har egen tillverkning av motorn, de har ju flera bolag liksom. Och så flyttar man saker hit och dit för att det ska se ut på rätt sätt. Men till syvende och sist så handlar det om att FIA måste ju sätta en gräns för vad som är tillåtet eller inte. För om det nu är så att de har fifflat och inte straffas, så kommer ju alla andra också att fiffla framöver. Då är ju ett budgettag helt verkningslöst och ger det ju ingenting överhuvudtaget, och då kommer vi se samma enorma utgifter som tidigare, plus att det kommer bli en enorm konflikt mellan teamen. För bara att hitta det här budgettaket var ju enormt krävande, både när det gäller energi och när det gäller hur teamen bestämde sig för att gå med eller inte med. Det var ju jättetuffa förhandlingar tills man ens fick fram det.
Ja, och fatta Mercedes vansinne nu om det visar sig att Red Bull har överskridit det med stor marginal. Och då får de reda på att ja, det blir böter på den summan som ni har överskridit. Liksom.
Ja, men Mercedes hade ju säkerligen kunnat lägga ut samma pengar själva. Det hade ju naturligtvis även Ferrari kunnat gjort. Men man valde att inte göra det för att hålla sig inom det reglementet som finns. Och det där är ju det som kommer att diskuteras. Och det skulle kommit ett besked onsdagen innan Japans GP. Det sköts upp till måndagen, men ni som följer sporten vet ju att när FIA säger att någon ska komma så är det inte säkert att det kommer, för det kan hända att det händer något annat på vägen.
Vad tycker du straffet ska vara då? Låt säga att de har med råge överskridit budgettaket. Red Bull alltså.
Alltså i min värld så räcker det inte då med att säga böter. För alla kan plocka fram pengar. Då måste det vara något betydligt tuffare, som någon form av diskvalificering. Sen om den ska gå till föraren, det är jag inte helt övertygad om att jag tycker är rätt ändå. Eller om det ska gå i konstruktörsmästerskapet. Den är svår, men jag tycker att det måste vara ett så pass hård och tuff bestraffning att det inte händer igen. För annars så hjälper ju inte det där taket. Då kommer ju alla skita i det.
Ja, det känns som att FIA skulle kunna ge Red Bull och Max Verstappen avdrag på 7 poäng. För att förra året så hade Lewis Hamilton 387,5 poäng och Verstappen 395,5 poäng. Så att de bestraffar honom med precis den poängskörden som gör att han vinner med en poäng, för att slippa allt annat. För att skulle de vara hårda här, Alltså om det är ett liksom ordentligt övertramp, överträdelse av reglerna, och skulle liksom, ja, om det skulle vara poängstraff eller om det skulle vara diskvalificering, då blir det ju så att då är inte Max Verstappen champion 2021 utan bara 2022. Och sen om man drar det ännu längre så är det att då får de får ju massa, de får massa premier och vinstpengar för att ta hem mästerskapet, och då har de ju fått dem på felaktiga grunder också, så att säga.
Ja, och det var lite som man gjorde, jag vet inte om du minns när det var det 2007, när det var den här stora kopieringsskandalen, Copygate, när Ferrari hade gett, någon medarbetare på Ferrari hade gett material och papper till någon medarbetare på McLaren. Det slutade faktiskt med att McLaren inte räknades och diskades alltså från konstruktörsmästerskap, och det var rätt mycket pengar. Som de, det handlar ju inte direkt om 250 spänn direkt som de vart av med där, utan det var ju en stor summa. Det jag kan tycka är viktigt här är ju att det är ett straff som är relevant i förhållande till vad man har gjort. Och om man har gått över budget med 2 miljoner eller 4 miljoner, det tycker inte jag spelar någon roll. Det viktiga är ju att det är ett straff så att alla vet att det här gör vi inte, punkt färdigt.
Och kommande helg så är det ju alltså inget race överhuvudtaget, utan nästa avsnitt då har vi ju, och då, nästa avsnitt har vi ju inget race att snacka om, men vi har ett race att snacka upp eftersom att det är USA:s Grand Prix som är näst på kalendern.
Mm, då blir det sena kvällar istället. Kvalet där brukar gå vid midnatt.
Ja, jo, men det kan ju vara kul lördagskväll på krogen så där. Ta med sig en iPad eller en liten laptop om inte krogen i eran stad visar F1 vid midnatt. Det kan ju vara kul. Jag tyckte det var mysigt med morgonrace. Jag tyckte det var extra mysigt eftersom att jag inte kollade live, utan jag började ju kolla ett par timmar senare. Jag började kolla vid 10:30 eller något sånt, så då kunde jag spola förbi regnet. Spola regnet bort, som Imse Vince Spindel säger. Nej, fan. Tack för nu. Vi hörs nästa vecka om det inte är så att det är stort kaos i budgetgate här nu inom kommande timmar. I så fall kommer vi in och kackla lite till om det. Annars, tack. Hej då.
So is he champion? Not champion?
Not
champion.
But I'm not, no?
You are.
I am?
Yes, you are.
You sure? Yes.
Max Verstappen, 2-time world champion. Woo!